Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Kirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Idag ringer jag upp Hanna Lindström, medgrundare till klimakterieappen Olivia. Hon är en ung entreprenör, före detta boxare. Hon är totalt passionerad i allt hon gör. Hon är målmedveten, modig och fantastiskt inspirerande. Hanna tycker själv att hon är lite som Pippi Långstrump. Ja, ni kommer snart förstå vad jag menar. Det blir snack om startupbolag, entreprenörskap, kombucha, att träna och leva efter sin menscykel. Morgonrutiner såklart, om boxning, New York, att vara ambitiös med ödmjukhet och om att en dirigent behöver sin orkester. Förmågan att se möjligheter och mycket, mycket annat. Underbart!
Underbart! Perfekt!
Är du redo?
Jag är redo!
Hanna Lindström, du är medgrundare till appen Olivia tillsammans med Amy Ahnen, en app som håller ordning på klimakteriet och som föddes under pandemin. Din nyfikenhet och ditt sätt att ständigt vilja ta dig framåt har tagit dig både in i boxningsringen, till och med faktiskt in i landslaget. Du har jobbat i både London och New York, du började jobba tidigt i livet och nu har du alltså även tagit in i fem tech-världen som det heter. Du är modig och beskriver dig själv lite som Pippi Långstrump med inställningen det där har jag aldrig testat, det kan väl inte vara så svårt. Jag vill såklart prata med dig om din resa in i detta startupbolag, dina bästa råd till entreprenörer, din passion för just kvinnohälsa, men såklart även din passion för hälsa och träning då du faktiskt har boxats sedan du var 12 år och din kärlek till tunga marklyft. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Kirin!
Shit, vilket intro. Man kan nästan tro att jag skrev det själv.
Ja, man kan nästan tro det.
Hur jag låter lite. Om jag får välja själv.
Alltså det är så roligt att ha dig med. Och vi har ju redan konstaterat att vi är lite stöpta i samma form. Herregud, ja. Två yrväder. Vi har redan börjat fundera på om vi ska starta bolag ihop. Och då har vi konstaterat, så sa jag så här, vilket jävla ös det skulle vara på dagarna. Helt två galningar. Och då så sa du, vi skulle behöva en lugn, tråkig CFO som drar ner oss på jorden. Det hade blivit en bra kombo.
Jag tror att det hade blivit en bra kombo. Vi får se hur den här podden blir nu. Vi kan ju prata i mun på varandra. Men du är ju mer. Jag avbryter dig. Ja. Jag blir så ivrig hela tiden.
Djupt andetag.
Okej, jag tar det.
Det är sånt som vi som har den här personligheten behöver vara lite duktiga på.
Precis, jag har faktiskt lärt mig ett sätt som funkar ganska bra för mig. Att hela tiden när jag ska in i en ny situation, att jag tar ett djupt andetag och slappnar av och släpper axlarna och slappnar av i ansiktet. Och sen så tänker jag, vad har jag för intention med det här mötet eller den här podden eller den här middagen eller det här träningspasset? Och ofta så är ju det jag går till är att jag vill känna mig lugn, harmonisk och peppad.
Bra. Och vad har du för intention med den här podden?
Nej, jag hann faktiskt inte, för jag höll ju på med
det. Just det, så var det ja. Det blir så det blir. Vad sa du?
Jag tog den nu under det här andetaget.
Ja, men ta det lugnt. Det kommer bli bra. Att först vill man ju veta, jag vill veta, hur mår du idag? Och var befinner du dig? Jag vet att du sitter i sängen, men lyssnarna vet inte var i världen. Så hur mår du och var befinner du dig?
Jag mår bra. Det är första dagen på mensen, så allt är lite långsammare, lite kanske extra känslig och sådär. Så perfekt dag att jobba hemma på. För mig i alla fall så funkar jag. Och jag sitter som sagt i sängen här på Södermalm i Stockholm och blickar ut mot en liten fotbollsplan vi är utanför fönstret där en liten förskoleklass håller på och lever livet. Det är jag.
Du, intressant. Första dagen på mensen. Har du alltid varit, för du och jag är lite olika generationer. Jag har ju absolut inte haft någon mensapp. Men det har ju mina barn. Har du alltid varit sådär så att du har haft järnkoll, haft app och liksom tränat efter menscykeln och sagt så här, nej men nu ser jag att imorgon har jag ägglossning, då vill inte jag gå på fest, för då vill jag vara hemma och äta choklad och kolla på tv. Eller hur, hur har du liksom levt ditt liv i symbios med din cykel?
Ja, absolut, absolut. Och det började ganska tidigt för mig. Jag tror faktiskt att, ja, men, som du så fint nämnde i introt, jag började ju med boxning väldigt ung. Så jag höll ju på med liksom elitidrott när jag gick in i puberteten och fick min första mens och allt det som händer under den tiden. Och någonting som slog mig ganska tidigt var, varför mår inte jag likadan som killarna gör hela tiden? Och jag höll ju på med en sport där vi faktiskt vägde in oss för varje match. Så jag var ju väldigt medveten om hur mycket jag vägde och såg ju, för mig personligen i alla fall, så lägger jag på mig vätska innan jag har mens. Så då,
som vi alla gör kanske, mer eller mindre.
Som de flesta, precis. Men för mig var det så, i och med att jag visste ju liksom exakt hur mycket jag vägde. Och kunde bli så här, men varför väger jag 2 kilo mer den här veckan och inte för 2 veckor sedan? Jag har inte gjort någonting annorlunda. Så jag började ganska tidigt liksom i den aspekten att intressera mig för det. Och är ganska nyfiken som person och vill mest förstå. Varför känner jag mig inte lika smärttålig? Den delen också. Jag har ju hållit på med en sport där jag blivit slagen i ansiktet liksom. Och liksom varför gör det mer ont? Varför gör det mer ont ena veckan och inte den andra? Och ja, men så där väcktes mitt intresse väldigt tidigt. Blev ganska frustrerad över att jag inte förstod och att ingen annan förstod. Det var ingen som berättade det för mig. Det var ingen i landslaget på den tiden.
Liksom. Och hur gammal var du då? Vi måste, så vi får något perspektiv.
Ja, 15-16.
Och nu är du?
27.
Mm. Ja. Så det var liksom inte, det var länge sedan, men det var inte så länge sedan.
Nej, men för mig precis, rent procentuellt så är det ju
allvarligt.
Precis. Nej, men och just det här med preventivmedel var jag ganska direkt liksom, jag kände mig aldrig riktigt hemma i preventivmedel och kanske också om man är en lite mer analytisk person som jag själv är, framförallt i mig själv liksom, men varför känner jag så här? Och testade mycket olika preventivmedel, för det skulle man ju ha, det ska ju alla tjejer ha, och det är ju lite så här, när man är 16-17 och då ska man ju ha det liksom.
Vad hemskt det är egentligen.
Men det är ju
en norm,
för vem? Det är liksom, för vem gör vi det? Och det gjorde mig ganska förbannad väldigt tidigt. Så min både liksom hormonella hälsa, fokusresa, men också kanske min kring jämställdhetsresa började väldigt tidigt av att jag kände att, och jag tror att det kan grundas i att jag väldigt tidigt, för boxning till exempel, det är ju en ganska mansdominerad sport. Och jag har bara äldre bröder och har vuxit upp i en rätt så liksom mansdominerad värld kan man säga. Och blev ganska tidigt, liksom, jag är som dem. Liksom, jag är fast tjej. Och det är någonting i mig som jag inte alltid kan kontrollera som förändrar hur jag mår, hur jag presterar och liksom, och alla de bitarna. Så ja, nej, men så det började tidigt, nyfikenhet och sen frustration som bara har växt kan man ju säga.
Men det där är så roligt för att du säger det. Jag brukar diskutera med min väninna Veronica ganska mycket. Vi är jämnåriga, vi är 50 båda två och vi har ungefär jämnåriga barn. De är någonstans mellan 13 och 21, alla 4. Och då säger vi så här, det här som du säger, att du är analytisk och ifrågasätter. Nu bara generaliserar jag. Men när vi var i den åldern, man bara var. Man ställde, man så här, nu har jag mens, okej. Okay. Eller nu mår jag så här, okej. Okay. Oj, nu gråter jag. Det var liksom inte så här, undrar om det är dag 12 i cykeln. Ja. Utan man liksom, jag vet inte, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Men vi var så i alla fall. Och jag tror att det är ett stort generationsskifte. Och det är någonting bra. Ni och alla från liksom 90-talister uppåt, ni ifrågasätter. Vilket är fantastiskt. Det tycker jag att man ska göra. i allt. Nu pratar vi om kvinnokroppen, men i allt. Så varför är saker? Varför ska vi rätta oss efter ett visst mönster? Eller varför är det norm att ta preventivmedel när man är 15? Bara så här, tjoff, hormoner, det är ju en jättegrej.
Mm. Ja, men är det inte så med allt? Och jag tror absolut att det liksom finns på gott och ont. Och man kan ju säga att min generation, då kanske liksom den lite yngre nu, att det, man kanske är lite väl... liksom jag och vad tycker jag och alla
jo.
Andra liksom, och så är det ju definitivt.
Alla ska bli chefer och influencers och tjäna en miljard och man behöver inte utbilda sig.
Precis, man behöver inte utbilda sig, och sen är jag en relativt outbildad person i rent liksom akademiskt, men utbildad på andra sätt. Så jag håller med, men jag tror att det finns gott och ont på det där. Jag tror att det är bra att vi ifrågasätter. Jag tror att det är bra att vi personligen, min karriär till exempel, har jag alltid känt liksom, nej, men det här är inte rätt. Jag kan testa lite längre, men är det inte rätt, varför ska jag vara kvar? Till skillnad från många i kanske då din generation och äldre, som kanske har varit på arbetsplatser flera år och vantrivs och tänker egentligen, gud, jag önskar att jag kunde göra det här med mitt liv, men man vågar inte. Man vågar inte ta det där steget. Vi är väl lite bättre kanske, generaliserar, på att ta det där steget. Men sen så tror jag också med den här gig-ekonomin att vi då, det kan bli lite problematiskt att vi kanske inte alltid tänker på vad händer med liksom, har vi något safety, har vi liksom en ekonomisk trygghet, har vi pension? Det pratar vi inte om, liksom alla de här som...
Finns det för appar för det också?
Ja, inte så jättebra. Nu har jag en sambo som jobbar med just pension, så jag vet ju att det kunde vara bättre på det. Men, jo, men det finns väl gott och ont i allt.
Jag hör vad du säger. Jag fattar. Men du, jag tycker vi förflyttar oss från Stockholm, och vi kommer tillbaka till Stockholm alldeles strax. Jag tänker vi flyttar oss till New York.
Yes.
Yes.
Gud, vilken resa. Vi flyger.
Ja, vi flyger. Hur hamnade du där? Vad gjorde du där?
Men gud, hur hamnade jag där? Det är faktiskt en ganska rolig historia. Jag har väl, som du fint nämnde där i introt, lite pippi av mig. Att liksom, det där kan inte vara så svårt. Och jag jobbade på den tiden, jag var 17 och jag jobbade på Berns hotell i Stockholm. Och jag jobbade i receptionen, och då så en tidig morgon så kommer några av klädmärket Gants New York-chefer till hotellet och checkade in. Jag full i fan gaggar på och pratar om liksom vilka restauranger jag tycker de ska gå på och vilka klubbar, och liksom, ja, men jag kan lösa det.
17 år och världsvan.
Men precis, jag kunde ju allt liksom.
Ja, det är klart.
Jag måste ha varit 18 förresten nu när jag tänker på det, för jag kom ju faktiskt in lagligt på krogen då. Det tål ju att nämnas. Men vi vibade. Vi hade det trevligt och blev att jag hjälpte dem med lite olika restaurangbokningar och klubbar, och tog några glas vin på turen, och då var det en av dem som frågade, men vad vill du göra? Liksom, vad gör du? Liksom, ska du bara jobba inom hotell? Det är inte bara, men... och då sa jag, nej, men jag ska plugga, jag ska plugga marknadsföring, och sen så ska jag flytta till New York och jobba med mode.
Klara besked.
Visste vad jag ville. Och då säger de, men vi jobbar ju faktiskt med mode i New York. Tänkte jag, men vad kul. Och då säger jag direkt, passar jag på kanske när vi drack några glas vin, passar jag på och liksom, men om jag kommer till New York när jag har praktik, får jag göra praktik hos er då? Ja, det är klart du får.
Så hällde du upp lite mer vin.
Precis. Satt jag liksom där. Och sen det ena eller det andra. Och sen började jag plugga. Jag gjorde en sån här liksom, yrkeshögskola. Pluggade marknadsföring i Stockholm. Hade ju lite bråttom såklart. Så jag kunde ju inte ha tid med att plugga i 3 år eller 5 år. Jag behövde ju plugga i 2 år. Det var ju det enda jag hade.
Förstår precis.
Med. Ja, och sen så då under min praktikperiod så tog jag mitt pick och pack och bodde i New York på Lower East Side i först 3 månader, och så gjorde jag min praktik som PR och marknadskoordinator helt enkelt.
På Gant?
På Gant i New York.
Oh my god.
i Midtown. Och då hade jag varit i New York en gång tidigare när jag var, alltså vad kan jag ha varit, liksom 13 år med familjen. Och visste redan då att liksom, nej men det är New York, det är här, här händer det grejer liksom, här ska jag vara. Och det var ju exakt så jag kände också när jag kom dit. Det var ju bara wow, allt var ju så stort och allt gick så fort och det var så liksom explosivt alltihop. Och jag trivdes verkligen. Sen var det ju svårt, New York är ju en väldigt svår stad. Det är ju inte, man kan ju inte liksom komma och vara lagom, så man fick ju
vässa armbågarna lite bara.
Man fick vässa dem lite.
Varje dag. Men, coolt. Ja. Mm. Och sen nu är du i Stockholm.
Nu är jag i Stockholm.
Nu flyger vi tillbaka. Ja, du var i London också.
Det var innan det, precis. Gjorde jag, när jag gick i högstadiet, så gjorde jag min praktik i London.
Typ din pryo då, eller vad det nu heter?
Ja,
prao och pryo, eller vad heter det? Prao.
Nu gjorde jag min prao på ett lyxhotell i London.
Såklart.
Mm.
Självklart.
Självklart. Ja. Varför kan man inte göra det, tänkte jag.
Nej, men absolut.
Och det kunde man ju.
Jag gjorde en skittråkig prao.
Varför?
På Gulins, det finns inte längre. Det är typ en urtråkig klädesaffär. Urtråkig. Där stod jag och vek kläder i 2 veckor.
Ja,
men lärdomen av det var en lärdom. Shirin, det passar inte dig att jobba i en klädesbutik. Så, det tog jag med mig. Och sen så, ja men jag tror vi hade 2 praoperioder. Den andra praoperioden satt jag på ett kontor. Herregud. Ett kontor och jag vet inte, sortera papper. Och höll ordning, de var lite gulliga och jag fick lite betalt, de var jättesnälla, men det är också så här, Shirin, håll dig borta från kontor, du kommer inte göra ett bra jobb där.
Du,
I'm a free spirit.
Det är också. Jag
är fri.
Man kan inte sitta still helt enkelt.
Nej, jag förstår det. Men du, kvinnohälsa är stort idag och det växer och växer och växer, vilket är fantastiskt, äntligen. Och framförallt den kvinnohälsan som du jobbar med, du och Amy och ditt team. Hur kommer det sig att du liksom började, för du är ju väldigt ung fortfarande. Det får du tydligen med hålla med om. Du är ju långt ifrån klimakteriet. Hur är man som ung kvinna, hamnar man liksom i en app som handlar om klimakteriet? När vi andra bara så tuffar på och så här, oj, det blir lite varmt där på natten. Eller vad fan hände nu? Och det hände ju så mycket spännande saker.
Ja, verkligen. Ja, men kanske inte så förvånande då att jag har lite bråttom fram. Och redan är jag liksom 20 år framåt i min tankar. Nej, men verkligen. Det kan man ju absolut fråga sig. Jag har nog alltid varit i mitt huvud har jag nog alltid varit en entreprenör. Min pappa brukar säga det att liksom, han bara, alltså, Hanna, när du från att du var väldigt liten så sa du, jag ska bli entreprenör en dag, jag vet bara inte inom vad. Och jag tror att jag förstod det ganska tidigt att jag gillar att få springa på många bollar och jag gillar inte att bli begränsad till en specifik arbetsuppgift och liksom, det kryp i skinnet på mig genomgående faktiskt min yrkeskarriär. Och med det intresset för hormonell hälsa och jag har ju varit väldigt, vad heter det på svenska, alltså vocal liksom, eller högljudd kring hormonell hälsa och jag har väl absolut varit den irriterande personen som har suttit på liksom tjejmiddagar och så här, men sluta med preventivmedel eller liksom använd så här, hur äter ni och hur kaffe dricker ni, hur tränar ni? Men jag har nog alltid vetat att det skulle bli någonting inom hormonell hälsa. Men när covid kom så var väl jag en av alla de där personerna som liksom, okej, vad händer nu? Är det här en tid att kanske testa någonting annat? Och hade precis... liksom, jag hade precis bestämt mig för att nu är det dags att faktiskt utforska och jag hade en idé som jag inte ska säga nu för den kanske kommer sen som nästa bolag. Kanske det vi ska göra. Precis.
Oh my god.
Då tar vi den i eftersnacket. Men hade börjat pilla på det och tänkte på det så jag sökte faktiskt in till en sån här liksom startup-fabrik, Antler heter den. Och i intervjuprocessen så pratade jag väldigt mycket om vad jag ville göra, men även bolag som de hade i sin portfölj som jag tyckte var väldigt intressanta och som gjorde det som jag i linje med i affärsmodellen. Och då var just det här, den här Amy Ahnen som har grundat Olivia några månader tidigare, var en idé som jag gick igång på väldigt mycket. Och hon hade då startat en app för kvinnor inför och under klimakteriet. Och då säger de personerna det liksom i intervjuprocessen, att så här, vet du vad? Amy letar faktiskt efter en medgrundare. Och vill du träffa henne? Liksom? Du kan få fortsätta den här processen om du vill, men jag tror att ni skulle tycka om varandra. Jag tänker, ja, men varför inte? Jag kan ju träffa henne. Och jag tror att jag i den vevan så tänker jag, men hon kanske vill anställa någon och det kanske inte riktigt är rätt. Och det kanske inte liksom...
Ja, du visste ju ingenting om henne.
Jag visste ju ingenting om henne. Jag visste att hon hade jobbat. Jag visste att hon var från Nederländerna. Jag visste att hon hade jobbat på Kry väldigt länge. Hon hade jobbat med några som jag kände på och liksom var ganska nära. Och tittade på hennes LinkedIn och tänkte, oj, shit vad hon har gjort mycket. Och liksom tyckte hon var supercool. Så det var nu för två år sedan ungefär exakt, och så lämnade jag hemmet och sa till min kille liksom att men vi får se, vi liksom åker och träffar Amy på en kaffe och blir lite kär i henne, och jag tror att hon blev lite kär i mig. Jag är ju alltid lite snabbare än Amy i saker, så jag tror att hon var fortfarande lite eftertänksam. Men så vi började dejta varandra kan man säga, och liksom tog luncher och vi gjorde massa såna här värderingstester och liksom, men vad tycker du om de här sakerna, hur hanterar man såna här situationer? Så vi gjorde det ganska liksom intensiv under sommaren, liksom att vi träffades en gång i veckan, hade möten, workshops, och sen frågade hon mig helt enkelt om jag ville hoppa på som och liksom vara 50-50
IK. Gud, vad roligt.
Jätteroligt.
Och där kommer ju Pippi Långstrump fram.
Ja.
Ja, och som vi pratade om i inledningen. Så hur var det nu? Var det svårt att dra igång ett bolag och söka investerare?
Det är extremt.
Säger jag med... lite ironiskt.
Ja, det är extremt svårt. Men det tar inte bort faktum att du ska göra det om du vill, för det är värt det. Sen har jag haft lyckan att ha en partner som på en gång när jag kom hem sa liksom att om du inte gör det här så blir jag arg på dig liksom. Men jag började tänka så där med ekonomin och liksom, jag kanske inte är redo, hur. Och det var inte, jag tror inte ens, han blinkade inte ens. Det var, om du inte gör det här så blir jag arg. Och liksom, han bara, vi löser det tillsammans, jag löser det. Så kanske han inte hade tänkt att två år senare. När
han aldrig får träffa dig.
Nej, men när liksom man hade vetat hur kämpigt det hade varit och hur många gånger jag hade kommit hem och liksom grinat. Men väldigt tacksamt och det är privilegierat och det är väldigt få förunnat att ha någon som man vet att liksom man kan luta sig tillbaka på, framförallt när man är kanske i min ålder. Kanske man inte riktigt har etablerat den relationen kanske alltid. Så det är jag extremt tacksam för. På den vägen var det, och vi hade redan då en väldigt god kontakt med en fantastisk läkare som heter Isis Amer Bolin. Hon har grundat en klinik här i Stockholm och i Varberg som heter To Heal, som är en privatklinik för det mesta kan man säga, men fokus är mer liksom det holistiska blandat med kanske det medicinska, och hur kan vi motverka att det blir kroniskt sjuka, och liksom hur kan man ta hand om klimakteriet till exempel på ett naturligt sätt. Så vi hade en ganska bra etablerad kontakt med henne väldigt tidigt, och det gav ju mig också en ganska stor trygghet i liksom, okej, men jag kan ju raljera om det här liksom, men sätt mig inte liksom på en panel tillsammans med en, liksom, en forskare på ämnet. För då kanske inte jag är rätt person.
Ja, men gud vad kul. Men jag tänker så här, det här är ju ett stort projekt, ett startupbolag. Ett startupbolag brukar oftast innebära lite att man tar in investerare om man inte redan har sålt ett bolag eller har egen ekonomi som man kan stoppa in. Det här har ju varit en grej som har cirkulerat i mitt huvud under åren. Jag har aldrig dragit in någon investerare. Jag har stannat där. Hur känns det där i hjärtat? Jag tänker så här, för att expandera som ni gör på det här sättet så behöver man ju oftast hjälp för att gå vidare. Men samtidigt säljer man ju en liten del av sin själ, sin bebis till flera andra. Och du blir inte, eller du och Amy och Isis, ni blir ju inte längre ensamma ägare. Alltså, hur förhåller du dig till det där med investerare? För det är ju också, att ta in investerare innebär ju också ett enormt ekonomiskt ansvar och någonting, du måste ju hela tiden prestera då.
Just det, absolut. Jag tror Martin Lorentzon, en av Spotify-grundarna, han sa någon gång i någon podd eller någon bok eller hur det var, så sa han: jag vill hellre vara en liten fisk i en stor damm än en stor fisk i en liten damm.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt. Och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg. Och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige. Och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Och det mindset att vi nog alltid haft, att för att vi ska kunna växa, för att vi ska kunna bli stora, då måste vi tänka stort. Och i och med att ingen av oss har, som du säger, liksom, ingen av oss har sålt ett bolag tidigare, vi har inte den, vi är båda under 30, eller Amy fyller precis 30, men vi har inte den ekonomiska tryggheten. Så för oss har det faktiskt varit en förutsättning att vi ska kunna göra det här, att vi skulle ta in pengar. Och det är svårt, det är läskigt, för att det är ju som du säger, man säljer ju liksom en liten del av sig själv och säger att så här, nu har du rätt till det.
Ja.
Liksom, och nu äger du en del av min bebis liksom. Mm. Och, men samtidigt, det heter riskkapital av en anledning. Mm. De vet att allt går inte bra liksom, statistiskt sett, så 9 av 10 bolag funkar inte. Och jag tror att man måste gå in med inställningen av du tar ett beslut och sen så får du köra på det tills någonting annat händer, och då får du ta ett nytt beslut.
Just
och
det.
Vi har gjort många saker som har kanske i hindsight varit så här, men gud, vi skulle ha gjort det där på ett annat sätt, eller vi borde liksom inte ha med allt och med produkterna, med anställningar och med investerare och allting. Man har lärt sig så mycket, och jag tror att jag försöker i alla fall se det. Jag försöker vara ödmjuk, och nu hör jag hur min kille skrattar åt mig att jag faktiskt säger det här, för det är väl han som säger det till mig mest. Att
liksom, sitter han i andra rummet eller hör honom i huvudet?
Nej, jag hör honom i mitt huvud. Annars hade han suttit här i andra rummet.
Han hade fått kunna vara med i podden.
Ja, gud, han förtjänar ett eget poddavsnitt faktiskt. Ja. Men det är mitt första startup. Och
ja.
hur mycket jag tycker att jag kan allt och hur liksom mycket kan själv man än må vara, så måste du också vara ödmjuk inför faktum att du lär dig.
Mm.
Och jag försöker jobba på den mindsetet att liksom, ja men lite återigen Pippi liksom så här, det här har jag aldrig testat men det kan ju inte vara så svårt. Och med samma liksom, det här har jag aldrig testat så nu lär jag mig någonting. Och ibland så lär du dig det här var rätt sätt, eller så lär du dig att det här var fel sätt. Och hur hade jag gjort saken annorlunda om jag hade fått göra det igen? Okej, jag hade kanske gjort si och så, men bra.
Fast det vet du ju inte om du inte har testat.
Och det vet du ju inte om du inte har testat. Du kan inte läsa till dig det.
Nej, det är ju det.
Och där tror jag att jag har grämt mig många gånger och liksom verkligen såhär, fan varför hände, liksom, varför gjorde jag så, eller åh, jag borde ha gjort det annorlunda, jag borde sagt saker annorlunda, men fuck it, alltså det, och sen tror jag också att det är väldigt viktigt på tal om liksom investerare, att man också ser, men vilka människor kan hjälpa mig i och med att jag kanske inte kan allt? Mm. Och vilka människor kan jag faktiskt ha omkring mig? Shirin, du har blivit en sån person för mig som jag faktiskt har liksom...
Och då har vi ju bara känt varandra lite grann. Men vi,
och jag tror att det är viktigt att man faktiskt hittar sådana människor som man känner att man kan skicka det där mejlet till, eller ringa det där samtalet, smset, och liksom, hur hade du gjort här? Jag tänker att jag kanske ska göra så, och, eller liksom, du har erfarenhet inom det här, kan inte du, vad hade varit best practice liksom, tycker du? Mm. Och jag sitter så med många andra grundare, liksom startup-grundare eller liksom investerare som jag känner mig, som jag har liksom etablerat en kontakt med, som jag inte hade en relation till innan, som jag vet att jag kan ringa och liksom, hur gör jag den här blanketten, eller liksom, du vet, så här investeringsseriösa juxet liksom kring aktier, eller eller vad det nu
kan
vara. Ja, men det där.
Ja, men om man nu sitter som ung entreprenör och lyssnar på det här, eller man behöver inte vara ung alls, man kan vara 60 eller vad 17 man vill, 80, och ha massa bra idéer och känner att man säger nej, men inte kan jag, eller hur skulle jag göra då, eller som ofta ser den största bromsklossen, för alla är inte Pippi Långstrump. Har du ett råd?
Ett råd, gud vad svårt.
Ja, du får tre då.
Först och främst så hade jag skrivit ner det. Liksom, vad är det för idé? Och sen titta på det och tänka, vad skulle kunna vara motargument? Varför skulle det här inte funka? Vad kan vara liksom stora stoppklossar till det här? Och hur skulle jag då tagit mig igenom det eller runt det? Att liksom kolla kritiskt på, är det här faktiskt en lönsam idé? Kan du faktiskt klara liksom att göra det här, och kan det bli stort? Kan du tjäna pengar på det? Kan andra tjäna pengar på det? Liksom, finns det en lönsamhet i affären, skulle jag säga att jag tycker att man ska i alla fall börja med. För jag tror många hör ju av sig såklart liksom, och så här vill validera lite olika idéer, och jag tror att många kanske inte har tänkt hela vägen. Liksom, finns det faktiskt en affär här? Så det är först och främst, och sen nummer två så skulle jag...
Ja, det var en det där.
Nej, men det var en nej. Okej, jag tar två. Jag tar bara två.
Men sen... jag har redan kortat ner det där till tre. Men vi tar en till, Hanna.
Kör. Nej, men, och sen så skulle jag bara ha det i åtanke att man behöver inte prata med alla om sin idé. Alla kommer inte alltid vara positiva. Och jag tror... man lätt liksom, när man har en idé och man är i början och man bubblar och man är taggad, så kanske man vill prata med familj, man vill prata med alla vänner, man vill prata med kollegor. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker på faktum att liksom alla förstår inte. Och vår roll som entreprenör, oavsett om det är en person som har startat ett bolag än, eller om du liksom identifierar dig som någon som är en entreprenör, skulle kunna vara, är att vårt jobb är att få det osynliga att bli synligt. Mm. Likväl som vi aldrig kunde se Kry bli en grej. Du kan absolut inte träffa en läkare i mobilen. Du kan absolut inte som Mindler träffa en psykolog i mobilen. Du kan absolut inte liksom göra de här sakerna. Tar vi som nästan en självklarhet idag. Och då är det ändå väldigt unga bolag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom har mycket, vad ska man säga, att man liksom måste stå på sig i alla fall i sitt eget huvud kring att så här, andra kanske inte ser det än, men så länge du ser det och kan övertala investerare och liksom tidiga kunder, så kommer det gå bra.
Mm. Vad fint, vilka bra råd. Ja. Anser du att man behöver ha någon speciell egenskap för att bli en bra företagare? Alla ska ju inte göra allting.
Nej.
Så är det ju. En del passar bäst som sjuksystrar, en del passar bäst som chef för ett multinationellt företag, en del är elitidrottare, en del, det bara är så.
Mm. Men måste alla vara entreprenörer?
Nej, men om man vill bli det.
Ja, absolut. Okej. Okay. Ja. Då skulle jag säga att konkretisera vad det är du är bra på. Liksom, vad är det jag är bra på? Är det att jag är en jätteduktig säljare, marknadsförare? Jag är jätteanalytisk och liksom, eller är jag kodare och, eller designer? Liksom, konkretisera vad det är. Vad är det jag faktiskt är bra på? Och antingen så är du så bra på mycket saker så att du kan göra saker själv. Eller så kanske du måste hitta någon som är bra på det som du inte är bra på. Som en medgrundare eller som en första anställd, om du liksom kan göra det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man som grundare, att du måste se dig själv lite som dirigent. En dirigent är ingenting utan sin orkester.
Vad fint!
Ja, men du måste tänka lite så. Och du kanske själv också kan spela fiol eller piano eller, liksom, eller sjunga. Men du som grundare måste alltid huvudsakligen se dig själv som dirigent tills du kan ta in en ny dirigent, om du hellre vill liksom stå i orkestern. Och hitta personer som du kanske inte alltid är de som är mest seniora eller liksom experter på någonting, men de som har den kvaliteten eller den kunskapen som du också behöver för att kunna växa. Och jag tror lite som vi sa där i början med, liksom, om du och jag hade startat bolag, att vi båda väldigt liksom excentriska och liksom det är go, go, go. Min medgrundare Amy, hon är ju raka motsatsen till mig. Hon är jätteanalytisk. Hon är liksom, alltså, hon njuter av Excel.
Och kämpa mig genom Excel-ark.
Jag med. Och jag tror att det är väldigt viktigt att säga, jag sitter inte med ett Excel-ark och försöker liksom, nej men jag kan själv, jag kan visst, och det kanske jag gjorde i början, liksom, men jag kan visst lösa det här, jag kan faktiskt det här. Men jag tror att det är viktigt att man faktiskt tänker på, nej men jag är inte bra på det, så då får hon göra det, och hon är grym på sitt, och hon är skitanalytisk, och vi brukar skoja och säga att liksom, I vårt bolag i Olivia, då är, om man pratar om liksom så här bungee jumping, Amy är den som ser till att alla säkerhetslinor sitter fast. Hon har liksom kopplat på, hon har kollat och jag hoppar.
Ja, men det är väl underbart.
Precis. Och hade inte jag funnits, då hade hon aldrig hoppat, och då hade hon stått där med en supersäker liksom bungee jumping liksom konstellation.
Men ingen som vill hoppa.
Ingen som vill hoppa, och jag hade hoppat till min död. Och vad fan?
Ja, du hade säkert hoppat utan att dubbelkolla utrustningen också.
Men absolut, den hade liksom legat öppen.
Det var oj då.
Oj då.
Åh, hjälp, vad roligt. Men du, apropå bungee jump, nu är vi hälsa och äventyr och spex. Hur har du tagit hand om din egen hälsa, framförallt kanske de senaste 2 åren då? För jag tänker, du har ju inte jobbat 9-5 måndag till fredag.
Nej, det har man inte gjort. Det där är en väldigt svår fråga, för att jag liksom rent teoretiskt så skulle jag ju vilja säga att jag gör saker jättebra och att jag liksom är superbalanserad. Men jag tror jag har lärt mig om mig själv att jag är en väldigt ambitiös person i det mesta, och även att jag tycker att jag bör kunna göra väldigt långa träningspass. Jag bör kunna stå liksom i 2 timmar och dra tunga marklyft och liksom tunga knäböj och sen vara på kontoret till klockan 10 på kvällen varje dag, och att det ska liksom funka super. Men det inser jag att det funkar inte, i alla fall inte just nu. Och då måste jag respektera att just nu så är det väldigt ansträngande för mig mentalt, och det är väldigt mycket nytt som händer och vi liksom utvecklas och bolaget växer. Så jag försöker börja varje morgon med att jag går upp.
Vad bra. Nu kommer vi in på morgonrutiner.
Ja,
det är det bästa som finns.
Det är det bästa jag vet. Det är viktigt för mig faktiskt. Så jag börjar varje morgon med att jag vaknar lite lätt klockan 5:30 av att min killes klocka ringer, för att då går han upp och går till gymmet. När han går upp så går han över mig och lägger sitt täcke över mitt täcke. Och liksom puffar in mig.
Och ger mig
mamman. Ja. Och då ligger jag och liksom småsnosar i sådär en halvtimme och ligger och försöker tänka positiva tankar och liksom bara ligga och vara i nuet en stund. Sen så går jag upp och dricker ett glas citronvatten. varmt citronvatten. Och sen brukar jag för det mesta snöra på mig träningskläder. Och antingen så går jag till gymmet som jag har ganska nära mig. Eller så går jag ut och springer. Och väldigt viktigt för mig att jag tar en runda där jag får solljus i ansiktet. Så att jag...
Hur gör du 6 månader om året när det är mörkt och spörregn och
då äter
snöslask?
Jag D-vitamin.
Ja, du tar inte den där löprundan?
Jo, men det gör jag absolut. Mm. Men då är den mörk, så då får jag inte kanske samma hälsofördelar som jag vill ha. Men då när det är kallt och mörkt ute, då ser jag till att så fort solen går upp så går jag ut och tar en paus. Så om det är liksom sen när klockan är 8:30, då försöker jag alltid ta en paus eller att jag tar första mötet ute.
Mm.
Så att jag får,
smart.
Även om det är molnigt så försöker jag.
Du får dagsljus i alla fall.
Dagsljus och stötta dagsrytmen. Mm. Och det har jag märkt är väldigt viktigt för mig och mitt välmående. Att jag får den tiden. Och sen så i regel så gillar jag att liksom komma hem. Antingen om jag är på gymmet eller om jag går ut och springer så gillar jag att komma hem. Jag gillar inte att åka direkt till kontoret. Och duscha och liksom slå på Nyhetsmorgon. Äta lite frukost, dricka en kopp kaffe och sen så cyklar jag till jobbet på kontoret. Är väl inne oftast kanske mellan 7 och, ja, beroende på hur länge jag tränat, liksom, kanske halv åtta någon gång.
Ja, det är snabbt, 7:30 och så går du upp i 6 och du har snosat. Bra jobbat.
Snabbt, men du, snabbt.
Det
kanske är
snabbt.
Lite ibland, men det är min ambition i alla fall.
Och vad käkar du till frukost då? Till exempel, vad åt du i morse?
I morse så åt jag kefir med bär och mango som var på annons på Hemköp. Och sen så hade jag massa fröer, liksom, vad heter det? Linfrö, salis, chiafrön, kumpakärnor, nötter och där. Jag är en frukostperiodare. Jag äter, liksom, föräter mig på en sak och sen så byter jag. Så just nu är jag inne i en kefirperiod och sen så är jag ofta inne i en bananbrödsperiod där jag bakar mitt egna bananbröd och äter.
Gud vad roligt.
100% en periodare och sen så äter jag mig. Och sen så gillar jag mina kosttillskott även fast jag äter väldigt varierat, men tar bland annat Great Earths. Och lite olika B-vitamin, C-vitamin, vad heter det? MSM. MSM. Och sen så tar jag även lever, hjärta och njur tillskott.
Mm-hmm.
Gör jag.
Wow. Yes. Det finns så många följdfrågor som jag vill ställa, men det hinner inte tiden räcka till. Du dricker lite emellanåt när vi pratar, berätta. Alltså ja. Dricker någon vätska, det lät som du tog ett glas vin.
Grog!
Ja, gin och tonic här onsdag för
mig. Jajamän, I wish. Onsdag 12:00. Jag sitter och dricker lite hemmagjord kombucha.
Ja.
Som precis blev klar.
Ja, och jag frågade dig förut vad det var för smak, men då sa du att du inte smaksätter den.
Nej. Mm. Jag vet inte om det är tråkigt, men jag... Har,
för att du vill inte. Nej, du vet inte.
Ingen anledning. Bara helt enkelt i processen så gör jag inte det. Jag tycker att det smakar gott som det är. Och jag känner att jag gillar den här kombucha, liksom vinäger.
Men den blir kvar, Hanna. Jag lovar dig.
Jag kan tänka mig det. Men jag bara liksom inte har lärt mig. Vad jag bör ha i. Vad har du?
Alltså jag har alltid ingefära. Okay. Som grund. Alltid. Ja. För det är liksom, jag tycker att det förhöjer den här vinägersmaken. Men jag gillar också. Alltså först är det första jäsningen. Ja. För alla som inte vet vad kombucha är så är det ju det fermenterat te. Jäst te. Alltså alltså det är probiotika, det bästa som finns för magen. Först är det en jäsning och sen tar jag bort svampen.
Ja.
Och sen så är det en jäsning till. Och där smaksätter jag. Och då står det och gojsar ihop sig med smaken i kanske 5 dagar. Så nu ska jag precis, som jag kallar det, buteljera min kombucha idag.
Mm. Men har du den i kylen eller har du den?
Nej, den måste jäsa i rumstemperatur. För så fort det går in i kylen, då avstannar jäsningsprocessen.
Okej, jag gör inte så där.
Ja, det här måste vi jämföra. Nej, men du har alltid ingefära som grund. Mm. Och sen så, nu när jag har snart bli sommar, jag har börjat köpa mynta. Mm. Då stoppar jag i mynta, färsk mynta. Och sen antingen hallon, blåbär eller jordgubb eller en mix av allting. Jordgubb gör att det blir väldigt sött. Mm. Sen på sommaren kan man experimentera med rabarber. Vissa bär ger ju inte från sig riktigt lika mycket smak, men hallon ger väldigt mycket smak. Svarta vinbär är också jättegott. Och du snackade om mango förut, det blir också väldigt speciell smak. Det blir väldigt sött med mango. Men herregud alltså. All right.
Jag gillar
det. Det är väldigt gott. Men du, boxning.
Ja.
Landslaget till och med. Boxas du fortfarande?
Nej, det kan jag inte säga att jag
gör. Du boxas med investerarna istället.
Jag boxas med investerarna, precis. Nej, men jag sitter i styrelsen i min gamla boxningsklubb, och jag är väl mindre delaktig än vad jag önskar att jag var, liksom mer för tidsengagemanget. Men jag försöker engagera mig så mycket jag kan, engagerad i tjejgrupper. Och försöker få in mer tjejer helt enkelt in i kampsport. Jag tror att det är många som inte riktigt förstår kanske hur kul det är, och man tänker att det kanske är lite läskigt, både män och kvinnor. Så jag tycker att det är, jag är involverad så mycket jag kan. Men nu har jag ju inte, jag gick ju herrans massa matcher och var med i landslaget när jag var junior och yngre, men sen så kände jag att det var lite nog för mig. Jag drog på mig en axelskada när jag kan vara ungefär 18, insåg att alla de jag tränade med och liksom tävlade mot, de fortsatte ju, och det var liksom, det var EM och det var VM och det var liksom, det började bli OS, och jag satt med en axelskada och på bänken och gjorde liksom rehabövningar, och då tror jag bara att jag insåg att det man kan
vara, är det bra.
Ja, men nu är det bra liksom, och jag har gjort mitt och jag har gått mina matcher, och jag hade inte ett behov längre.
Lite Rocky Balboa där över dig. Ja. Du, det här med tunga marklyft, är det din liksom favoritgrej?
Tunga marklyft har varit min älskare. Väldigt, väldigt länge. Jag älskar tunga lyft generellt. Jag älskar när det är tungt liksom. Jag tycker att det är jätteroligt med vikter, och tunga marklyft har varit min grej. Tunga knäböj har på senaste året blivit mer och mer av en kärlek. Så nu är båda på en delad första plats.
Undrar om det speglar din personlighet här?
Det tror jag att en psykolog skulle kunna sätta någon form av liksom klinisk bedömning på. Ja, det tror jag.
Är det här något som ni pratar om inom företaget, inom Olivia? Just om hälso, alltså företagshälsa, eller alla tar hand om sin egen hälsa, eller hur?
Ja, jag kanske är väl lite på folk lite mer än ibland liksom uppskattat. De flesta får väl liksom någon form av dagligt liksom släkmeddelande att liksom, solen skiner, gå ut och få
serotoninen
igång. Woo! Så här skitirriterande morgonperson. Men vi är ett väldigt... just nu är vi 8 personer i teamet. Vi är bara tjejer faktiskt. Inte av det av slump, inte liksom aktivt. Och vi är alla väldigt hälsosamma, och vi tycker om att äta hälsosamt, och liksom vi pratar mycket om mat och liksom sådär. Men rent ur liksom ett träningsperspektiv så kanske det är jag som är lite mest tokig i det. Men jag försöker att påminna både mig själv men också teamet om hur viktigt det är att liksom fysisk aktivitet, och det kan vara vad som helst. Det kan vara liksom en rastpromenad ute i skogen, eller liksom en löprunda, eller ett pass på gymmet, eller så kanske det är lika viktigt för dig att få en lugn stund och meditera, eller liksom andningsarbete. Vi försöker att liksom practice what we preach, men vi är ju samtidigt ett techbolag som det måste gå väldigt fort i, och den är ganska svår tycker jag att liksom balansera. Det är lättare att säga åt andra vad de ska göra, men kanske inte alltid det lättaste när man sitter själv och det är man ska bara hela tiden.
Jag vet, det är därför det är så bra att vara konsult. Hanna, du ska få 5 ofullständiga meningar som du ska få avsluta.
Okej.
Om jag inte hade startat appen Olivia hade jag nog
startat en annan app.
Såklart. Varför blir jag inte förvånad? I min handväska ligger alltid knogjärn. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara.
Nej, det ligger alltid ett mellanmål.
Mm. Vad är det då?
Det är en frukt eller nötter eller liksom
någon. Härligt. Jag brukar, för, nu har jag inte det längre, men jag brukade hitta gamla ägg som jag hade glömt förut. Som var såhär mosade, inrullade i något papper.
Lite papper, så tänkte man, det här håller.
Ja, exakt. 3 veckor senare och så bara, det bästa jag vet på sommaren är att?
Att ingen annan jobbar i Sverige. Så man får tid att komma i kapp.
Det är faktiskt en rolig reflektion. Det är sånt lugn. Ja. Även de som jobbar. Men det är ett helt annat lugn. Vi har liksom en annan radar inställd då. Jag håller liksom helt med.
Innan, precis strax innan midsommar, då är det liksom det där, vi kan ta det här mötet i höst.
Ja, eller hur? Man bara säger hej då, vi bara flyttar fram allting.
Precis, och så är det ju inte i New York till exempel. Där är det liksom ledighet, vad är det?
Nej, och, de har ju inte det privilegiet på samma sätt.
Nej, de har ju inte det. Så det är man tacksam för i alla fall.
En gång när jag gick en rond hände det att jag, inte en rond på sjukhuset då, alltså utanför lyssnarna, utan i boxningsringen.
Oh, gud, ja, jag stod, gud, en gång, det är faktiskt lite roligt. Jag var i en SM-final mot en av mina nemesis på den tiden. Och så skulle hon komma och göra en liksom uppercut, liksom att, alltså att man, vad ska man säga, svingar underifrån liksom. Men hon tog i väldigt mycket med hela kroppen, så hon gick ner med huvudet och sen så skallade hon mig liksom, det var jättekonstig vinkel, vi möttes på ett konstigt sätt, så hon, hennes bakhuvud smack i mitt ansikte, så jag fick ju liksom jordens blåtira och såg ju riktigt liksom rejält förstörd ut. Det uppskattade inte min mamma när vi hade en så här stor skolaktivitet några dagar senare där jag skulle stå på scen.
Och var söt och flickig.
Min mamma tyckte jag var fantastisk.
Oj, hjälp. Mitt bästa tips vid motgångar är
ta ett djupt andetag och vad kan du lära dig från det och vet om att allt går över.
This too shall pass. Nu ska du få luta dig tillbaka och lyssna på lite av mina funderingar. Du kan dra en klunk kombucha.
Ja, det är faktiskt slut nu.
Aj då. För er som lyssnar på podden regelbundet så vet ni ju vid det här laget att min passion för hälsa är stor. Det är ju liksom hela konceptet med podden. Men jag vill verkligen belysa ordet holistisk hälsa och det innefattar ju även kroppens alla faser. Jag befinner mig själv mitt i livet, det vill säga att jag dagligen blir påmind om klimakteriets spännande påhitt. Här gäller det att omfamna istället för att putta bort och bli arg. Men alla vi kvinnor och män behöver lära oss så mycket mer om kvinnokroppens faser. Kanske med start redan i högstadiet där barnens mammor med största sannolikhet är i förklimakteriet. Men vi behöver också få information på vår arbetsplats. Jag har varit egenföretagare hela mitt liv, men det senaste halvåret slängde jag även in en halvtidsanställning och det känns helt grymt. En underbar kombo som passar mig fantastiskt bra. Min lärdom som entreprenör efter så många år är ändå att det är helt omöjligt att vara bra på allt. Outsourca där det verkligen behövs. Ta gratis hjälp av vänner om du kan i början eller under hela tiden också för den delen. Ta tips, råd, läs, lyssna, googla och så vidare. Sluta aldrig att vara nyfiken. Med det sagt vill jag också tillägga att jag har verkligen inte gjort alla rätt. Det har varit learning by doing hela tiden och är still going. Men det viktigaste av allt, våga att misslyckas är en stor del av receptet. Att misslyckas är att vara modig. Att misslyckas lär dig hur du ska och måste hantera motgångar för att utvecklas. Om vi inte misslyckas kan vi inte utvecklas och lära oss. Det får sätta stopp för dagens fantastiska samtal. Håller du med?
Det där lät som otroligt kloka ord. Amen.
Amen. Du, underbart Hanna. Var hittar vi både dig i sociala medier och kanske även appen? Vi har ju pratat om appen så mycket. Men var hittar vi dig?
Mig hittar ni hittar mig på LinkedIn om ni vill connecta där. Ni hittar mig även på Instagram såklart. Hanna Lindström på båda håll.
Hanna med H på slutet vill jag se länge.
Hanna med H på slutet, precis. Mina föräldrar tänkte internationellt.
Hanna.
Hanna, precis, från början. Men det är Hanna som är tilltalsnamnet. Och sen så hittar ni min fantastiska app Olivia i App Store. Då kan ni söka på Olivia och Klimakteriet. Kommer att hitta den där. Eller så går ni in på join-olivia.com.
Helt grymt. Tusen tack Hanna. Stort tack alla lyssnare som bara blir fler och fler, och det gör mig såklart alldeles varm i hjärtat. Stort tack till mina underbara sponsorer Great Earth och MPK. Spana in deras hemsidor greatearth.se och mettepk.se. In och följ Hanna, in och följ appen Olivia, in och följ mig under Shape by Shirin, och såklart följ podden Träna med Shirin. Dela, prenumerera och kommentera så blir jag jätteglad. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er. Puss och kram. Hej då Hanna.
Hej då.